Välkommen till Vikingarnas värld, audioguide med syntolkning. Du befinner dig i världens största vikingautställning, nära 1000 kvadratmeter stor och med 2500 originalföremål. Utställningen består av 10 teman, fördelade i 2 rum, ett rektangulärt, större, med 8 teman och ett kvadratiskt, mindre, med 2 teman. Enligt vikingatidens mytologi samlades de fornordiska gudarna till ting under världsträdet Yggdrasils krona. I utställningens centrum i det större rummet finns en stiliserad form av världsträdet Yggdrasil vars guldfärgade grenverk letar sig ut över rummet. Över alla montrar, runstenar, föremål och vars rötter slingrar och vindlar sig fram över mattan på golvet. Trädet omges av en guldfärgad tunn stam och innanför den finns bänkar där det går att sätta sig ner en stund och lyssna på fornordiska mytsagor.
Och här på Historiska museet står museipedagogen Anna Westerberg Davidsson. Hej!
Hej!
Nu står vi här i Yggdrasil och det vi hör i bakgrunden, vad är det?
Ja, det är ett av de miljöljud vi har i utställningen och det här ljudet ska försöka likna ljudet av ett träd. Det är liksom vind och det är löv som låter. Ibland kan man höra en liten bi eller en humla, kanske någon liten fågel. Det är för att det ska ge en känsla av att vi befinner oss vid det mytiska trädet Yggdrasil.
Och det vi hörde kommer från en syntolkade audioguide som hör till utställningen. Är det första gången ni har en sån?
Ja, det är första gången vi har en syntolkad audioguide på det här sättet. Vi har haft också i en utställning som heter Sveriges historia som finns kvar här en trappa upp från där vi är nu. Så har vi haft Daisy-spelare tidigare, men det fungerade bara i några år och sen togs de bort. Så att jag säger att det här är första gången vi har en syntolkad audioguide.
Och ni har arbetat mycket med tillgänglighet i den här utställningen, berätta.
Ja, det är ju det som är mitt arbete tillsammans med en kollega. Och vi har jobbat med att försöka få in de 10 teman i utställningen. Och vi har försökt att få liksom flera olika ingångar till de här temana. Som inte bara handlar om att, som i och för sig är väldigt häftigt också, att titta på föremål och läsa texter. Vi har försökt hitta andra ingångar. Och det har vi gjort genom att använda oss av olika lärstilar och sinnen i den här utställningen. Och syftet med det är att vi vill att så många besökare som möjligt ska liksom skapa intresse för tidsperioden vikingatid, men också då arkeologi och historia. Men, och en ytterligare sak som vi vill det är att man ska liksom skapa möjligheter för samtal kring föremålen eller tidsperioden och att besökare faktiskt kan dra paralleller till sina egna liv idag, sina egna liv och samhällen idag. Så därför kan man kan lyssna på saker. Som de här miljöljuden. Man kan känna på saker. Vi har flera taktila saker här i utställningen. Man kan titta och uppleva visuellt. Och man kan även dofta. Vi har doftstationer här i utställningen. Man får dofta på till exempel saker som är kopplade till mat under vikingatiden. Olika kryddor och sånt som man använde. Till exempel koriander som kanske inte är så väntat att det fanns under vikingatid. Och man får också dofta på en doft som är... Det är en tolkningsdoft då, men så som vi tror att det kan ha doftat eller luktat när man kom in i ett vikingatida långhus. Så det var några exempel. Men sen har vi då också gjort flera andra saker för tillgänglighet. Och det är att för de besökare som hellre lyssnar än läser så har vi en audioguide till utställningen. Och vi har också för våra synnedsatta besökare en syntolkad audioguide som har samma innehåll som den andra men att det är tillagt då en syntolkning.
Och det är den vi har hört delar av här. Vi kommer att höra mer från den framöver.
Exakt, precis. Och sen har vi också fått till en videoguide på teckenspråk för besökare med hörselnedsättning.
Har ni också syntolkade visningar?
Nej, det har vi inte ännu. Men det kanske är någonting för framtiden.
Var hittar man den här audioguiden och kostar den något?
Nej, den kostar ingenting. Den syntolkade audioguiden och den här videoguiden på teckenspråk är kostnadsfria. Och de kan man, om man kommer hit till museet så kan man gå till våran trekassa och så får man en liten, antingen en liten apparat eller så kan man ladda ner det här i sin mobiltelefon. Och det kan man göra via vår hemsida på www.historiska.se. Och vi har också gjort en till sak för framförallt för besökare med synnedsättning, men även för alla besökare. Och det är att vi till vart och ett av de här 10 temana så har vi låtit göra ett föremål, en kopia på ett föremål. Och det har vi gjort i samarbete med studenter på en yrkeshögskola i Botkyrka som heter Exempel, som går en 3D-teknikprogram där. Så att man kan känna på ett av föremålen till varje tema.
Och det är alltså kopior av originalföremål som är utprintade i 3D?
Precis.
Då ska vi också säga att 3D är en förkortning för tredimensionell perspektiv där längd, bredd och djup uppfattas. Den fasta vikingautställningen är ny sedan i somras. Varför behövde ni göra om den?
Jo, därför att den förra utställningen Vikingar, den hade stått här så pass länge så att vi kände att det var dags för att ta ett omtag kring den här tidsperioden. Och en sak var att vi har i den här nya utställningen har vi mycket mer interaktiva saker, och sen är det också ny forskning som har pågått under lång tid som vi ville få med i den nya utställningen. Dessutom så har vi haft en turnerande utställning i flera år som heter We Call Them Vikings, som vi ville liksom ta tillbaka hit till Historiska museet i Stockholm. Så att det här är inte den utställningen exakt, men det är mycket som är lik den utställningen i den här.
Nu ska vi gå vidare och ställa oss frågan, vad är vikingatiden?
Här är temafärgen ljusgrön. Om du står med ryggen mot temaskylten har du 5 höga montrar framför dig, i halvcirkel från vänster till höger. Allra längst till höger finns ytterligare 2 montrar på en pelare. Vad är vikingatiden? Perioden mellan år 750 till 1100, det vi kallar vikingatiden, var en tid av möten, resor, utbyten och konfrontationer mellan människor från olika delar av världen. Möten som förändrade människors föreställningar och nya ideal och normer uppstod i det dåtida Skandinavien. Dessa möten syns i de föremål som är utställda här och som tillsammans vittnar om en rörlig och dynamisk tid. Känn gärna på kopian av en buddhafigur. Originalet är troligtvis gjort i dagens norra Pakistan och hittades på Helgö i Mälaren.
Och här står vi vid buddhafiguren. Vad kan du beskriva, hur stor är den?
Ja, själva originalföremålet är ungefär 8 cm hög. Och den här är faktiskt lite större. Vi valde att göra den här i 150% uppåt. Så att den är lite större än originalet för att man skulle kunna känna lite tydligare. Så den är väl lite drygt en decimeter hög. Och den står på liksom alla de här taktila föremålen på en platt. Det här. Och man kan känna formen av den lilla buddan som sitter på sin lotustron här. Så man kan känna bladen på lotusblomman.
Ja, det är väldigt detaljerat.
Ja, just den här blev faktiskt väldigt bra. Så man kan känna detaljerna. Jag tror till och med att man eventuellt kan känna det lilla kastmärket som sitter i pannan på buddan här. Som är på originalet så är det där kastmärket gjort av guld. Och själva originalföremålet är ju i brons.
Och vad är det för ljud vi hör här i bakgrunden nu?
Ja, ljudet som kommer här, det är faktiskt människor idag som har spelat in olika namn som vi har hittat från runstenar från vikingatiden. Så som man tror idag att de namnen uttalades. Och det här är ju faktiskt första gången som man börjar veta vad folk hade för namn, eftersom vi kan läsa om det på runstenar. Så det är det ju.
Kan du ge några exempel på namn?
Jag kan inte uttala dem så bra som här, men jag vet att namn, det finns ju flera namn som finns på runstenar, som Unna och Gunnar och många namn som används fortfarande idag.
Och när vi tittar på de här föremålen som står intill buddhafiguren här, då är det utmärkta symboler för vikingarnas öppenhet mot och nyfikenhet på omvärlden.
Ja, precis. Och det är en viktig sak som vi verkligen vill trycka på det här temat som handlar om gränslösa möten och de möten som skedde under den här tiden på 350 år ungefär, som vi kallar vikingatiden idag. Så att bakom de här glasmontrarna så finns det massor av spännande föremål som vittnar och verkligen visar att människor som vi idag kallar för vikingatida människor hade, de mötte andra människor i andra delar av världen. Och de som hade råd och möjlighet, de kunde kanske då byta till sig eller köpa en sån här, som den lilla buddan till exempel, eller en skopa som finns här i monten som kommer från östra medelhavsområdet, eller ett iriskt kors, eller en frankiskt grönt glas, eller kanske snäckor och pärlor från Indiska oceanen.
Hur mycket av vikingarnas vardag präglades av resande?
Ja, det var ju inte så att alla människor alls var ute och reste, utan det var ju några som gjorde det. Så det är lite svårt att säga hur mycket det präglade. Jag tänker att de allra flesta människor, de levde som bönder på gårdarna. Och så var det några som gav sig ut i viking, som vi säger. För viking är ju inte en etnisk grupp av människor, utan det är ju att ge sig ut i viking på färder till andra delar av världen. Så jag skulle säga att det var inte jättemånga som gjorde det. Men det var ju någonting som kom att prägla tiden och som gjorde att det också förändrades hela samhället efter vikingatiden. För att man influerades av sånt som fanns i andra delar av världen.
Och nu ska vi prata om hantverk och hantverkare.
Metall, trä, ben och textil. Järn utvanns bland annat ur myrmalm och rödjord och kunde förädlas till stål. Smeder tillverkade vapen och redskap och skapade mönster och ornamentik med inläggningar av brons och silver. Brons och silver användes för att tillverka smycken och andra föremål som dekorerades i olika tekniker. Bronsföremål eller gamla silvermynt återanvändes, smältes ner och gjordes om till nya skapelser. Här intill kan du känna på en kopia av en gjutform som används för att göra en liten drake till toppen av en dräktnål.
Och nu känner jag på den här lilla draken som troligtvis har fungerat som en dekoration på en dräktnål. Och här kan man liksom känna delar av drakens form och drakens öga och käftar. Och det som är någon slags hårighet eller man eller vad vi ska kalla det för ovanpå drakens huvud här.
Och den sitter på en platta på väggen.
Ja, den sitter liksom, alla de här taktila föremålen sitter den på en fyrkvadratisk platta som är ungefär 25 gånger 25 cm. Och själva draken här är väl ungefär en decimeter hög. Och bredvid draken på vänster sida om den så finns en gjutform som är en kopia på en sån gjutform som användes för att gjuta en sån här drake. Och de här gjutformarna, de var tillverkade i sten. Och sådana finns det flera av med lite olika mönster i monten här bredvid. Där vi också har originalet i just den här gjutformen och den lilla draken.
Och det var väldigt vanligt med utsmyckningar.
Ja, det är det. Det här hantverket som vi har kvar idag från vikingatiden är helt fantastiskt. Det är liksom gjort ofta i djurornamentik som är liksom typiskt för den här tiden. Och det vittnar om en otrolig hantverksskicklighet. Det finns många saker här som vi idag inte ens förstår hur man kunde tillverka på den här tiden. Och som är svåra att kopiera idag. Och här har vi ju hantverk inte bara av, som i det här fallet då, metall som handlar om brons- och silvergjutning. Där man då, till exempel som den här lilla draken och gjutformen, då kunde det vara så att man tillverkade draken i en metall, järn. Och sen hade man ovanpå hade man silver eller en annan metall. Och man tillverkade ofta de här föremålen också av saker som var trasiga, gamla silverföremål eller bronsföremål som man då smälte ner och gött om. Liksom, så att man återanvände metallen. Men här finns ju också massa andra hantverk i andra material. Andra metaller som järn till exempel och trä. Det gjordes ju otroligt mycket hantverk som av trä på den här tiden. Och även textil och ben och horn från djur.
Och man smyckade kläderna också. Det var inte bara grått och trist som man kanske tror.
Nej, absolut inte. Här finns det en hel vägg som handlar om det. Här handlar det om växtfärgning, hur man kunde ta fram fantastiska färger för sina dräkter på klädesdräkten. Och det gick i en skala från mörkt, 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 brunt, genom rött, orange, gula färger, gröna i massa olika toner och även blått.
Och då ser vi exempel på det. Det hänger en hel radda med garnnystan på väggen här i de här vackra färgerna.
Ja, och de är faktiskt gjorda idag med en sån vikingatida teknik. Och gjorda utifrån de växter som vi vet att man använde under vikingatiden för att få fram färg. Och det var växterna krapp, veide och vau. Och det som jag som är pedagog tycker är lite kul här, det är att när man ser de här växterna idag så har alla gula blommor. De är liksom gröna och så har de gula blommor och ser lite olika ut. Men krapp då, den blev en röd färg. Krapp använder man för att få fram rött. Och veide använder man för att få fram blå färg. Och vau för att få fram gul. Så att det är inte alls säkert att liksom färgen på växten var samma som man kunde tillverka färg av. Så det här var ju en sak, att färgen, liksom klädesdräkten, som vi vet ganska mycket om, fast det nästan inte finns kvar några klädesplagg alls. För det är ju sånt som har multnat bort och försvunnit. Men man har hittat små fragment av textilier, ofta bakom metallspännen och annat i gravar, som bevarar olika liksom salter och så, som har gjort att det här har bevarat. Så vi vet ganska mycket ändå.
Och vad ska vi gå och titta på nu?
Ja, nu tänkte jag att vi ska gå till det tema som handlar om handel och härjning. Och så ska vi titta på en liten vågdosa och berätta lite om vad det var för någonting.
Betalningsmedel, vikter och slavhandel. Betalningsmedel i silver kunde ha olika former, som smycken, spännen och importerade mynt. Men någon ekonomi baserad på en myntstandard fanns inte. Hur rent silvret var och hur mycket det vägde avgjorde värdet på betalningsmedlet. Ett sätt att bedöma silvrets äkthet och kvalitet var att tälja eller hacka i det. Mynt och smycken behövde ibland klippas sönder eller delas vid transaktionen. Viktiga hjälpmedel inom handel var vågar och vikter, och det fanns flera olika viktsystem. Det som användes i Skandinavien var påverkat av de som fanns i den arabiska världen. Här intill kan du känna på en kopia av en vågdosa, ett skrin som används till förvaring av en våg.
Och här i bakgrunden hör vi havsljud.
Ja, vi hör ljud av havet som vågor som slår, och vi hör också knakande skepp där och någon fågel som låter lite grann för att ge känslan av livet till sjöss och skeppen, hur det kan ha låtit där. Och skeppen var ju otroligt viktiga för de här resorna som gjordes för att kunna ge sig ut i viking och handel och härjning.
Men nu skulle vi kika på vågskålen.
Ja, den har vi här. Här har vi en taktil kopia av en vågskål eller en vågdosa. Och den är rund i formen och ungefär en decimeter i diameter. Och på ovansidan så har den ornamentik och mönster runt om. Och vid själva spännet, där man kan öppna den här lilla vågdosan eller asken, så är det formen av en falk, en störtande falk här.
Men den här modellen kan man inte öppna?
Den här modellen kan man inte öppna. Men där man kan öppna, det är originalföremålet som finns i montern här bredvid. Den kan man öppna, och den har då hittats i en grav. Och det är i gravar man ofta hittar såna här saker som har med handel att göra. Och i den här lilla vågdosan så har det då förvarats en våg liknande en sån som finns i den här montern. En våg som består av två skålar som en handelsperson var tvungen att ta med sig på resorna för att kunna väga upp betalningsmedel när man skulle handla och byta till sig saker. Betalningsmedlet var ofta silver. Det var ju inte ett myntsystem då, utan man bytte ju till sig och vägde sakerna. Så det var någonting som var livsviktigt för handelspersoner. Och här har vi även vikt, olika viktlod. Och det var sådana som man kunde lägga då i den ena vågskålen. Och de är ofta, som vi ser här i montern, så är de runda till formen, som kulor ungefär. Och så är de platta på ovansidan och undersidan. Och det var där stämpeln satt, hur mycket den här vikten vägde. Och det fanns olika sådana här viktsystem. Man satte ihop de här vikterna, så fanns det olika system. Och de som fanns uppe i Skandinavien var inspirerade av de som fanns i den arabiska världen vid den här tiden. Vid det muslimska kalifatet och även hos de så kallade Volga-bulgarerna kring Medelhavet. Och just den här vågdosan är inte så stor, så att man förstår att den vågen som låg där i var ju inte heller så stor. Så att det behövdes ju också lite större vågar. Och då fanns det liknande sådana som finns i montern här också. Så man kunde väga, de är lite som en hävstång kan man säga. Så det är som en lång pinne med en krok på. Och de kunde användas för att väga upp till exempel mat eller textilier eller andra handelsvaror.
Och så hängde man en tyngd i ena änden och en skål i den andra.
Ja, precis så.
Och deras reslust är ju vida omskriven. Men hur mycket handlade om handel och hur mycket om härjningar?
Ja, det är ju en ganska svår fråga att svara på, så det kan jag inte riktigt göra. Men det man kan se är att, nu har vi pratat om sådana saker som har med handel att göra. Men härjning och plundring var ju någonting som pågick, och det ser vi också spår av bland föremålen här. Men man tänker sig att det var kanske ibland så att, som två sidor av samma mynt, det här att vara ute i viking och handla och härja. Att det kunde kanske vara samma personer på ett skepp som ägnade sig åt båda sakerna. Och en sak som vi vet idag också är att slavhandeln var någonting som ökade i hela Europa under vikingatiden. Och vi vet också att nordbor höll på med slavhandel. Det finns liksom spår av det. Så att det vet vi idag och är någonting som lyfts också i den här utställningen.
Och nu ska vi avslutningsvis prata om runstenar.
Många av de runstenar som restes under vikingatiden är kristna monument med kors som vanliga motiv. Inskrifterna innehåller ofta böner eller andra kristna budskap som Guds moder hjälper hans ande och själ. De flesta texterna är minnesinskrifter med standardformuleringar som X lät resa stenen efter Y och ibland med upplysningar om resor där någon sökt sig till platser som Jerusalem och Grekland. Runslingan är ofta gjord i formen av en drake eller orm. Bland de runstenar som bär kristna symboler finns ibland andra motiv som inte tillhör kristendomen. Detta pekar på att motsättningen mellan trosuppfattningarna inte alltid var tydlig. Runstenar placerades på synliga platser, vid vägar, broar, vadställen, tingsplatser och gränser. De var målade i starka färger och många runstenar är signerade med namn som Öpir, Fot, Balle och Visäte. Idag känner vi till namnen på drygt 100 ristare, varav endast en verkar ha varit en kvinna, Gunborga. Analyser gjorda på stenar visar att runristarna inte arbetade ensamma, utan att flera personer var med i skapandet. De flesta runstenar är resta av män, till minne av män. Med tiden blev det vanligare att även kvinnor lät resa och bekosta monumenten. Som änkor eller mödrar såg de till att deras män, döttrar eller söner fick en sten. Också döttrar reste stenar till minne av föräldrar eller syskon, eller i enstaka fall en dotterdotter efter sin morfar. Här kan du känna på en kopia av en del av en runsten som lät resas av en kvinna vid namn Unna.
Och nu står vi här i rummet med runstenar och du håller handen på en del av Unnas runsten.
Ja, här är en liten del av den här stenen. Så man kan känna det liksom översta högra hörnet högst upp på stenen, så man kan känna på en taktil kopia här. Man kan känna några av runorna i runslingan på stenen och lite grann av korset som finns avbildat på den här stenen. Och själva stenen är ungefär, ja, den är drygt 2 meter hög i original.
Och den står här intill, men är det här original?
Det här är originalet. Den kom till Historiska museets samlingar på 1960-talet.
Men färgen på själva inskriptionen här, den är väl ifylld?
Den är ifylld, den är lite roströd idag. Och det görs ofta på de här stenarna för att man ska kunna se skillnaden och ornamentiken i stenarna. Men under vikingatiden så var det nog betydligt mer färgglad än så här. Det har vi också exempel på här inne som är nymålat. En sten vid sidan av här som är målat i rött och vitt och svart. Så att de här stenarna var ofta gjorda i färgglada färger så att de syntes ordentligt i landskapen.
Och de här stenarna, får man känna på hur mycket man vill?
Man får känna på dem. Det går bra att göra det. Och just den här stenen vet vi faktiskt vad det står på den. Det vet vi på ganska många stenar. För att de liknar varandra lite. Det står ungefär samma sak på dem. Sen finns det en massa andra stenar som vi inte vet alls vad det står på. Men på den här så vet vi att det berättas lite grann om Unna. Så vi kallar den här för Unna-sten. Och det står faktiskt ungefär så här. Att Unna lät resa denna sten åt sonen sin Östen. Han dog i vita kläder. Gud hjälpe hans själ. Och det här att han dog i vita kläder, det kanske inte är så självklart idag. Men det betyder att den här Östen, han blir döpt in i den kristna kyrkan. Vi vet ju inte hur gammal den här Östen var, om han var ett litet barn eller en vuxen man. Det berättas inte på stenen. Men vi kan veta att han troligtvis var döpt ganska nära in på sin död. För att dopkläderna var någonting man hade på sig just under dopningen och sen kanske någon vecka efter det. Så att han blev nog döpt ganska nära döden. Så det här är ett sånt kristet monument som visar att Unna, hon ville visa för eftervärlden att hennes son Östen var döpt in i den kristna kyrkan. Och kristendomen spreds ju mer här i slutet på vikingatiden. Och då ser vi också fler såna här kristna monument.
Fick vem som helst resa en sten?
Ja, jag tror inte att det fanns några lagar kring vem som fick resa en sten. Men det var ju inte alla som hade råd och möjlighet att göra det förstås. Men det finns ju ganska många, runt 2-3 tusen runristningar kvar idag som vi känner till. Och de allra flesta är faktiskt härifrån kring Uppland. Så att det finns rätt många. Och just den här stenen är troligtvis ristad av en person eller en grupp av personer som kallas för Visäte. Det liknar ornamentiken på andra stenar som är ristade av Visäte.
Tack för det, Anna Westerberg Davidsson, museipedagog på Historiska museet.
Tack så mycket själva.
Den syntolkade audioguiden har producerats av Ljudlagret och syntolken heter Per Lagergren.